CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med Johanna Ahlqvist som är fondförvaltare på Kliels. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi har ju ett krig i Europa där Ryssland har invaderat Ukraina. Och förutom humanitärt lidande och tusentals döda så har ju kriget fått ekonomiska konsekvenser på flera plan. Men innan vi fördjupar oss i det, kan inte du berätta vad du gör på Kliens för någonting?
Ja, jag är fondförvaltare. Jag förvaltar Kliens mixfond. Sen juni förra året, 2021, så snart ett år. Och det gör jag tillsammans med min kollega Wilhelm Högström. Mm. Och mitt ansvar i fonden är ju dels allokeringen mellan hur mycket ska vara aktier och hur mycket ska vara räntebärande. Mm. Och det kan då variera mellan 25 och upp till 75% aktier och motsvarande då räntor. Mm. Och sen så väljer jag aktierna, vilka aktier vi ska investera i.
Mm. Kul,
ja.
Eller?
Ja, ja. Men det är fantastiskt.
Ja. Men du har inte varit på Kliens jättelänge. Du har jobbat 15 år tidigare på SCB som aktieanalytiker, eller hur?
Ja, det stämmer. Ja, så aktier är ingen ny företeelse för mig, utan som sagt 15 år på SCB. Var och majoriteten av dem så var jag ansvarig för TMT-sektorn inom aktieanalys. Då. Mm. Så telekom, media och tech. Mm. Och sen så har jag funderat genom åren på om man skulle gå över till köpsidan som vi kallar det och förvalta på riktigt. Inte bara ge rekommendationer utan ta egna bets. Och det har väl aldrig känts 100% rätt. Sen så pratade jag med klient som var en av mina kunder då när jag jobbade på SCB. Och då alla boxar blev rätt på något sätt. Dels så är det ett fantastiskt team. Jag tycker det är marknadens bästa förvaltare måste jag säga som sitter där, otrolig kunskapsbas. Sen är vi det lilla bolaget, 25 stycken, 7 förvaltare, förvaltar 8 fonder. Och förvaltning är det hjärtat av hela bolaget i det vi gör. Så att vi kan vara väldigt snabbfotade, och, ja, men det är otroligt drivet gäng. Så att jag tycker det kändes helt rätt och det gör det fortfarande.
Jag har genast 2 frågor här kring det. Och det ena är då att gå från en storbank till ett ganska litet bolag. Mm. Hur var det? Och den andra frågan som du kan svara på där efter, det är också ansvaret man får när man ska ta egna bets. Men kan vi börja med första frågan?
Ja, från storbank till det lilla, och det var väl som sagt en av boxarna det tickade varför jag ville gå till Kliens. Det var ju just att förvalta på en storbank hade jag också kunnat göra, men det är en helt annan politik inblandad i storbank. Det har man ju fått uppleva genom åren. Här är ju som sagt, det är väldigt lite involvering av andra delar, utan det, kärnan är förvaltning och att det ska gå så bra som möjligt för fonderna. Det är liksom hela syftet med bolaget. Och i en bank så behöver man nog ta hänsyn till andra aspekter också. Sen får jag ge cred till SCB, jag var ändå där i 15 år, så att det har varit en fantastisk arbetsgivare. Men just förvaltning så kände jag att ville till ett litet mindre ställe.
Mm. Och detta då, att ta ansvaret och ta egna bets och inte bara ge rekommendationer, hur var det?
Ja, det blir ju en annan. Man lever ju med sin fond 24 timmar om dygnet, så är det ju. Och det är väl kanske en stress på ett sätt, men man blir ju, om man var nyhetsjunkie innan, så blir det, har väl där eskalerat ännu mer i sista tiden. Och samtidigt är ju det som är lite tävlingsmomentet i det här också. Är man en tävlingsmänniska som jag tror att jag är, så det är ju en bit som gör jobbet extra kul. Och du kan ju mätas på daglig basis hur det går för din fond. Jag tycker det är en viktig positiv faktor.
Då förstår jag att du har haft en tanke om vilka aktier du ska välja ut före det här kriget då, och sen hur har du ändrat dig sedan kriget briserade, eller hur tänker du nu kring allokeringen?
Ja, precis som du säger så driver jag ju ansvarig för en allokeringsfond, och just allokeringsbiten gör ju att vi måste försvara vårt förvaltade kapital i en nedgång. Mm. Det är en av våra viktigaste uppgifter. Mm. Så att vi var ganska snabba på när kriget bröt ut här att minska aktievikten i fonden.
Mm.
Och givet att fondens storlek är relativt liten, knappt 1 miljard i dagsläget, så kan vi vara ganska snabbfotade och göra en sån allokeringsjustering under en dag. Mm. Och det är lite så som jag och Wilhelm, då, min kollega som sköter räntebenet av fonden, jobbar. Att han sitter på ganska likvida bitar i räntebenet. En del som vi avtalat som snabbt ska kunna ställas om, mellan 5-10%.
Mm.
Som snabbt ska ställas om in i aktier, och jag sitter på likvida aktiedelar som snabbt ska kunna ställas om då in i räntor om vi ser att läget blir tuffare på börsen.
Och hur har ni då agerat här de senaste 2 veckorna?
Ja, vi drog ner risken ganska ordentligt när kriget bröt ut. Det var väl en 5-procentig allokeringsförändring på dagen skulle jag säga, från aktier in i kassa initialt då. Och där har vi hovrat ett tag, så vi har ganska mycket kassa nu och är redo att doppa tårna i olika aktier där vi ser att de långsiktiga storyn fortfarande håller och där vi ser attraktiva ingångsnivåer. Men det är väldigt skakigt läge där ute, så man måste fortsatt vara väldigt, väldigt selektiv och försiktig.
Nu vet vi ju aldrig hur länge det här kriget pågår, och vi vet ju att det förändras ju dag till dag. Hur tänker du när du sitter framför skärmarna och sådär?
Alltså, kriget är ju helt fruktansvärt, och ibland kan det kännas ganska makabert att sitta och försöka liksom hitta vilka är vinnare på det här och så vidare. Men jag tror ju längre kriget håller på, desto tuffare blir det för konjunkturen. Och då kommer ju alla drabbas. Alltså får vi en lågkonjunktur, en recession, då är det svårt att gömma sig på aktiemarknaden, så är det. Men om vi ändå hoppas då, framförallt för alla i Ukraina, att det här kriget inte blir särskilt långvarigt, att vi får ett avslut. Då är det vi ser nu är egentligen, förutom de bolag som har direkt exponering mot Ryssland, de kommer ju drabbas, så får man ju en konsekvenser av en kostnadsinflation. Både liksom olja, gas, övriga råvaror. Olja är en viktig komponent i tillverkning av plast exempelvis, så att det där får ju enorma spridningseffekter. Så att jag tror att generellt så gäller det att ha bolag med kanske initialt lite mindre Ryssland-exponering om någon, och även ha bolag med pricing power. Att om vi får den här bestående kostnadsinflationen som kriget har triggat ytterligare då, så måste man kunna föra vidare de här priserna ut till sina egna kunder. Så att det blir en viktig parameter överlag. Men sen så tittar vi på alltså, vilka trender kommer stärkas av det här. Och någonstans tror jag att energiomställningen är ju en sån. Alltså energiomställningen i Europa, vi kan inte vara beroende av rysk gas, det har ju visat sig. Och då har vi ju vissa svenska bolag som kommer gynnas, och som Nibe som gör värmepumpar då. Sen har vi bolag som Alfa som pysslar med värmeväxlare i en del av bolaget som också kommer gynnas. C-Tech, elbilsladdare, ja men det finns vissa bolag där.
Mm.
Så att det är väl en sak att ha med sig. Men sen är det klart att det finns sektorer också, å andra sidan, så kommer få det mycket tuffare. Ett exempel över konsumenten kommer ju lida ganska mycket framgent, tror jag. Dels högre energipriser, vi ser alla vad bensin- och dieselpriserna är på väg. Och sen så högre matpriser, vetepriserna sticker i höjden, och sen så lite på det då även en räntehöjning. Så hushållen kan få det ganska kämpigt framöver, och då tror jag att man Ska man in i konsumentrelaterade bolag så måste man se till att de har den här pricing powern vi pratar om. För att det här kommer nog, det blir ganska tufft under ett tag framöver.
Alltså pricing power, att man är ganska ensam eller stark på sin marknad och att man kan pressa mot leverantörer neråt eller pressa mot slutkonsumenter.
Ja, egentligen precis, att du har en stark ställning på marknaden eller en stark produkt där du kan ta ut, höja priset i nästa led, alltså ut mot konsument då.
Mm.
För volymen kommer påverkas, så är det. Och även som sagt komponentpriserna. Så är det. Så att vi tänker väl lite dels den här energiomställningen, men sen också att man kanske kryper lite närmare hem, om man får säga så. Att man tittar på bolag som har en ganska lokal nordisk exponering och mjukvarubolag kanske inte drabbas allt för hårt om konjunkturen och kommer bli lite vacklig framöver. Så då har vi bolag som Lime, vi har ett annat mjukvarubolag, Momentum Software som vi kommer prata om lite senare. Båda de två har ju fastighetsbolag i Norden som sina kunder och som sagt de säljer mjukvara.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Utifrån det här läget nu, som sagt, vi vet inte hur länge det här kriget pågår och vi vet ju inte ifall vi får en ordentlig recession ifall det här pågår jättelänge eller hur många länder som dras in i det här. Vi vet ju verkligen väldigt lite, men utifrån det vi vet idag så tänkte jag att kan vi inte ändå prata lite om olika guldkorn som du kanske ändå ser i det här läget som är. Jag tänkte vi skulle börja med AdTech, för det har ni också i portföljen, eller hur?
Ja. AdTech är väl ett sånt bolag som jag tycker man ska äga över tid.
En serieförvärvare.
Ja, exakt. Mm. Under slutet förra året så skalade vi ner vår position i AdTech ganska ordentligt i fonden. Just på grund av att multiplarna sprang lite för fort. Sen tittar man nu så har ju den aktien i linje med mycket annat och speciellt compounderspacet och fallit. Så att där tycker jag ändå att det finns ett väldigt bra läge. Sen så är ju börsen lite skakig så man kanske inte ska gå hela linan ut, men jag tycker att det är ett case att äga på lång sikt, absolut.
För vad gör AdTech för något? De är verksamma inom flera olika industrier som de levererar till, eller vad ska man säga?
Ja, exakt. Det är ett handelsbolag, så de liksom levererar ju komponenter och delar till en mängd olika bolag och industrier. Liksom. Så det är allt ifrån ventilatorer och sensorer, kablar, batterilösningar, liksom produkter till elinstallation. Alltså du har en otrolig bredd. Så Addtech består väl av 140 bolag. Men det här är ett bolag som sagt är bevisat på, de har 20 års börshistorik. Mm. Växte nu i Q4 13% organiskt år över år. Och sen har de ju den här compounder-effekten då, förvärvsbiten, att de också kan lägga till förvärv för att stärka tillväxten ytterligare. Och det gör ju de genom att använda sin egen balansräkning. Så de går inte till börsen och ber om pengar, utan de använder sina egna kassaflöden att förvärva de här bolagen. Så att det tycker jag är en väldigt fin del av bolaget. Väldigt bra ledning som jag har stort förtroende för. Och sen så finns det ju en liten så här lockande bit med det där, att det var väl 2016 när Addtech spann av Addlife, som nu är ett separat och väldigt lyckosamt börsbolag. Mm. Och det finns ju, jag menar, blir de för stora och att storleken i sig begränsar tillväxten, så finns det ju en option där att man skulle kunna spinna av ett av de andra benen och göra liksom en repris av det där. Mm. Så det ligger väl längre fram i tiden, men det finns ändå den optionen. Det tycker jag också är spännande med caset.
Ni har också varit med i vissa introduktioner förra året, och en sån var ju Momentum Software. Mm. Ja, kan du förklara varför ni gick in där och varför du tror på dem framöver?
Mm. Momentum Software, det är ett litet bolag, ungefär 1 miljard market cap. Men det här är ett väldigt fint bolag. De har 180 kunder, huvudsakligen fastighetskunder. Över 1000 användare av deras mjukvara. Och det de gör då, de säljer ett affärskritiskt system till fastighetsskötare. Fastighetsskötaren kan med hjälp av den här mjukvaran då hantera liksom objekt, hyresgäster, kontrakt, underhålla fastigheterna och sådana bitar. Så det är ju en väldigt viktig och kärnan av hela deras arbete. Så att sitter man inne hos fastighetsskötaren med det här systemet, så är det nog ganska jobbigt att byta ut. Och implementationsprocesserna är ganska långa och komplexa i det här bolaget. Men det gör att när du väl har en kund så sitter den där. Så de har väldigt låg churn, som det kallas då.
Alltså kundavhopp.
Exakt.
Ja. Och det som man kan säga, det är väl också att hela fastighetsbranschen, det tycker jag man läser då, att de är lite underutvecklade på vad det gäller digitalisering av till exempel här, i den här fastigheten behöver stammarna bytas, så här har vi ett avtal som ska förhandlas och sådär. Men de är inte den enda aktören inne på den marknaden som ser att det här kommer komma.
Nej, absolut inte. Och det man ser nu är väl, precis som du säger, det är väl den strukturella drivaren, om vi ska gå tillbaka till vad vi letar efter, men digitaliseringen av fastighetssektorn, så rider de ju på den vågen. Samtidigt det man ser att Momentum gör nu, att dels är det de som inte har haft system alls, den möjligheten då, men sen så tar de också marknadsandelar från, det finns ju en del lite trögrörligare legacy-spelare där ute som har sålt sådana här system eller sitter inne hos fastighetsskötare idag, och där Momentum, som är ett mer användarvänligt och mer lätt hanterligt system, byter ut dem helt enkelt. Så att de tar marknadsandelar, förutom att då rida på den här digitaliseringstrenden som gör att marknaden som helhet växer.
Man kan ganska enkelt se det här kanske om man besöker fastighetsbolag, så kan man ju liksom se skärmar där man kan följa sånt där. Jag var uppe i Östersund och besökte Diös, och då kunde man se att de följde liksom, det var också mycket energi de följde digitalt. Är Momentum Software, är de inne på energibiten också?
Ja, det är de. De har en energidel, en mycket mindre del av sin totala lösning, men det är ju en tillväxtmotor för dem också. Och egentligen det de gör där då, det är att man hjälper, man tar hem energidata från fastigheterna och så hjälper man till att analysera den, för ja, målet är ju att spara både energiåtgång och kostnader såklart. Så att det är en potential för framtiden, framförallt i det här bolaget skulle jag säga.
De har ju också backat på börsen. Tycker du, är det orättvist?
Ja, alltså sen notering så är den ju upp en 11% och sånt där, om man räknar det. Jag skulle säga att det är en lyckad börsnotering. Sen är det ganska skönt att den inte liksom flyger till månen liksom första, andra dagen, utan det här är ett bolag som jag tror, jag ser stor uppsida i aktien på sikt, vart efter de levererar. Så att så här långt så är jag väldigt nöjd både med utvecklingen av bolaget som sådant och aktien skulle jag säga.
Hur ska man tänka när man är med då vid en IPO och det bara sticker iväg? Raket, har du något sånt exempel och hur du har tänkt där?
Ja, C-Tech var vi med också. Men den är upp 72% sen IPO.
Mm.
Och det var ju ännu större uppgång här innan vi fick en sättning i år.
Mm.
Så att absolut, den har ju flugit. Och det där, det blir ju nästan... Det går ju lite för fort kanske.
Alltså hur man ska förhålla sig som fondförvaltare till det?
Ja, jag tror att alltså någonstans, även om man är långsiktig, så har ju allt ett värde. Så att precis som vi har resonerat i AdTech också, när vi sålde av, när det var, vi tyckte multiplarna skenade iväg för mycket, så kan man ju sälja av och så köper man tillbaka när man tycker att liksom, det finns ett nytt läge.
Och C-Tech, det ska vi säga, de är verksamma inom ladda elbilar.
Exakt.
Ja,
ja, laddinfrastrukturen då. Ja. Så de har ju ett stort avtal de har slutit med GM, att de ska hjälpa dem och få ut den här laddinfrastrukturen.
Mm. Mm. Men kan du nämna något annat sådär guldkorn som man kan plocka upp nu som du ser?
Ja, Nordnet. Tänker jag är ett fint case. Och jag tycker om bolaget, både de här strukturella tillväxtkomponenterna som vi har pratat om innan, som vi tittar efter. Men de har ju en underliggande, så växer ju sparmarknaden kanske 5% per år. Och sen har ju de en otroligt stark kundtillväxt, och det är ju framförallt kanske utanför Sverige. Både Finland, Norge och Danmark börjar bli nästan lika stora som Sverige. I alla fall om du spelar bandet 1-2 år i tiden. Jag tror i Norge, Danmark så är kanske 6% på Nordnets plattform av liksom befolkningen då. Men det är 10-20% som äger aktier. Så att där finns det ju en stor tillväxtpotential. Och de släpper ju också nya produkter nu i de här marknaderna, med inriktning både på bolån men även pensionslösningar. Så att ja, men Nordnet tycker jag är en väldigt spännande strukturell tillväxtresa. Och sen gynnas ju de, skulle vi få högre räntor även i Sverige då, på lite sikt, så är ju Nordnet en vinnare på högre räntor.
Och om man ska jämföra då med Avanza som är ju störst i Sverige, hur tycker du man ska tänka kring att du lyfter fram Nordnet nu och inte Avanza?
Ja, men dels så har vi en värderingsdiskrepans i de båda. Jag tror Nordnet är väl en 30% billigare än Avanza. Och jag tycker någonstans att Nordnet har större tillväxtpotential just för att de är utanför Sverige.
Mm.
Och Avanza är ju 100% spel på svenska marknaden. Så att Nordnet är mer intressant.
Mm. Har du själv Avanza eller Nordnet privat?
Nej, jag faktiskt båda.
Ja. Vad tycker du då?
Alltså produktmässigt så är de ju väldigt lika. Det finns ingenting du kan göra på den ena som du inte kan göra på den andra. Men sen så får man säga... Tittar du på Avanza så var ju de först ut i Sverige. Så de har ju absolut högst marknadsandel i Sverige, så är det ju. Så att det är en liten vanesak tror jag, hur man använder att interfacet, det ser olika ut. Det är lite som att jämföra PC och Mac i liksom datorvärlden. Så att caset i Nordnet bygger inte på att de ska ta marknadsandelar av Avanza, utan kanske framförallt av storbankerna, och även då att de ska växa utanför Sverige i Norden.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se, och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Ett annat innehav som ni har tagit in, eller som ni har i fonden, det är ju Hexagon.
Ja, Hexagon är ju en liten favorit. Den har ju också, precis som många tillväxtbolag, kommit ner ganska mycket. Men tittar man på den så finns det ju väldigt många strukturella trender som gynnar dem. Och vi pratar ju mycket om det här metaverse just nu.
Ja.
Så de är ju lite ett spel på den trenden. De pratar ju mycket om att man skapar digitala tvillingar av en fabrik eller en stad. Och då egentligen så är det ju att du tar deras sensorer eller realtidsmätning och kopplar ihop det med en mjukvara som de erbjuder. Och då kan du ju liksom effektivisera nästan vad som helst. Det är så här fantasin sätter gränserna, för att då kan man mäta hur ska du lägga rören under en väg, hur ska du bevattna en åker optimalt, hur ska du styra trafikflödena optimalt i en stad. Och sen så byggnation, vi var inne på det tidigare med Momentum Software där, men det är ju en eftersatt sektor också. De köpte nyligen ett bolag, Infor heter det, som litet spel på den biten då. Och sen så får de in, givet i förvärvet också, de här Koch Industries som partner. Och det kan ju öppna upp dörrar för Hexagon i den regionen där Koch Industries är starka, som Österrike och Tyskland och Schweiz.
Ja. Ola Rolén då, han har ju suttit extremt länge, inte oomstridd men också väldigt hyllad. Vad säger du, vad säger du om honom?
Ja, det där gillar ju aktiemarknaden att spekulera kring.
Ja.
Och varje gång han säljer aktier så påverkar det kursen, och man påminns om att någon gång kommer Ola Rolén sluta vd för Hexagon. Jag kan väl känna lite att nästan bra att riva det där plåstret, så är det klart sen, så att säga. Ja. Även om aktien säkerligen kommer reagera negativt en dag han annonserar att någon annan ska ta över stafettpinnen. Jag tror att han själv har väl gjort 150 förvärv sedan han började på Hexagon, och det finns helt klart kandidater där som kan axla bolaget och kliva fram och ta vd-rollen. Så att jag är inte så orolig rent operationellt vad som händer, utan det blir liksom väldigt mycket säkert mediefokus den dagen det kommer.
Mm. Menar du, om han slutar då kan man få, så det kan bli att aktien går ner på den nyheten men sen kanske upp?
Ja, exakt. Ja, exakt. Mm.
Nu är vi inne här på storbolag. Om vi tar ett annat då som ni har. Ni har ju AstraZeneca.
Ja, AstraZeneca har ju varit ett av de bästa bidragsgivarna så här långt i år till fonden. Det är ju faktiskt upp i år en 10% när börsen som helhet är ner betydligt mer än så. Astra gillar jag, och anledningen är ju att, alltså man tar liksom historielektionen lite, så nya vdn tog över i en fas när de hade ganska mycket patentutgångar och R&D var ganska eftersatt. Han satsade på R&D igen, och från 2018 så kom Astra tillbaks till tillväxt.
Och vad heter han? Pascal Soriot?
Ja, exakt. Ja, exakt. Ja. Ja. Så att nu tittar man framåt, så har de inte så mycket patentutgångar de närmaste 5 åren. De har en väldigt fin cancerportfölj då, som har gynnats av de här R&D-investeringarna man tog sen han klev på. Och det är framförallt cancerportföljen som är väldigt framgångsrik. De har Tagrisso då inom lungcancer, och sen övriga cancerprodukter också. Nu kom det ju lite positiv data här igår inom en bröstcancer då, där de har en annan produkt. Så att det är, jag tycker de har en fin portfölj, och risken då med få patentutgångar är betydligt lägre än på länge. Så att jag tror att du kan få en väldigt fin vinsttillväxt i Astra framåt. Och det är bra i dessa tider liksom, när vi pratar inflationsoro och komponentbrist och annat, att hitta bolag som kan växa för egen maskin. Tycker jag är Astra kvalar in. Sen har de ju två bitar. Det ena var ju att under covid så diagnostiserade man färre patienter i USA, och det där kommer ju släppa lite, eller har börjat släppa lite framgent. Och en annan del var ju, som också påverkar dem lite fortfarande, det är ju Kina. Vill man komma med i det här stora programmet och kunna sälja till stora massan, så måste man gå med på en ganska kraftig prissänkning. Och det har de gjort. Så prissänkningen kommer först, men det tar ju tid att växa in i volymerna. Så Kina kommer ju också komma tillbaka till tillväxt från och med nästa år i alla fall, skulle jag tro. Så att det finns ett bra, stabilt bolag med fina liksom vinster framöver. Så att Astra känns som en ganska defensiv och bra aktie att ha när det blåser lite där ute.
Men apropå här, corona och Astra, de hamnar ju lite i hetluften här med sitt vaccin under corona. Mm. Det har man inte sett så mycket effekt på kursen, men lite, ja, det är ju allvarligt såklart. Mm. Men har du något att säga om det?
Ja, alltså egentligen det man kan säga att Astra, jag tyckte de gjorde det väldigt bra, för att till skillnad från kanske andra bolag där ute som också tillverkar vaccin, så var de tydliga med från början att det här var ingen vinstdrivande verksamhet, utan man tillverkar det här för att kunna ge vacciner så fort som möjligt ut i världen, och det är ingenting de ska tjäna stora pengar på. Och så är det ju fortfarande. Sen det som hände var väl att fick biverkningar från jag tror att det var de, framförallt kvinnor var 65 plus, som rekommenderades att inte ta just Astras vaccin då, för att det fanns vissa biverkningar. Men någonstans, så det var väl oturligt, men jag tycker ändå att de gjorde en bra grej från början, som tyvärr kom då lite i skymundan och de här biverkningsdiskussionerna.
De gjorde ju också ett jätteförvärv, Alexion, det var hur stort som helst, 39 miljarder kronor. Vad är logiken bakom den affären?
Alexion är ju ett bolag, också fina marginaler, så det här var ett väldigt stort förvärv. Jag tror som man ska se på det är väl att diversifiera liksom deras produktportfölj lite, för Alexion är verksamt inom mer sällsynta sjukdomar. Så att jag ser det lite som ett bra komponent, eller komplement ska man säga, till deras produktportfölj då.
Ja, okej, för om man tänker de andra, det är ju väldigt breda, alltså cancer är tyvärr väldigt utbrett och sådär. Ja, okej. Du som har varit verksam bara inom TMT-sektorn och följt den jättelänge, vi pratade om tillväxtbolag och att de har backat mycket nu. Kan man säga någonting om teknikbolagen som också haft ibland vissa höga multiplar, men som generellt?
Ja, alltså generellt så kan man väl säga att teknikbolagen är väl liksom lite likställda med tillväxtbolag. Så att är det risk-off i marknaden så får ju de det tufft, så är det ju. Det är där multiplarna kontrakterar mest, helt klart. Och kanske framför allt de bolag som inte har varit på börsen så länge, och har man inte en bevisad affärsmodell, det vill säga att man inte tjänar pengar, då blir det ju ännu tuffare. Så är det. Jag håller mig lite borta från bolag som inte har en bevisad affärsmodell. Alltså bolag som inte tjänar pengar, det är lite för tidigt att gå in och få lite för hög risk i min portfölj. Sen kan andra tycka annorlunda.
Ja, men så tänker du. Finns det något bolag då som du har tröttnat på? Eller vad tycker du inte man ska titta på nu? Om vi tar branscher och enskilda bolag. Vad säger du då?
Ja, vi pratade lite förut vad vi tittar efter när vi väljer bolag, och då är strukturell tillväxt en viktig komponent. Och operatörer, telekomoperatörer, där ser jag inte en strukturell tillväxtkomponent, så de väljer vi bort.
Varför?
Det är en väldigt, dels konkurrensutsatt marknad, och sen är det väldigt svårt att urskilja sig från konkurrenter när det gäller produkt, utan alla säljer egentligen datakapacitet eller dataabonnemang. Du kan jämföra dem väldigt enkelt, så att det pris blir oftast den avgörande faktorn här. Och då tror jag, har du inte den här strukturella tillväxtkomponenten, då är det svårt att växa över tid. Du får jobba med pris och kostnader helt enkelt, och för att växa vinsten. Och det, visst, du kan, många svenska operatörer har varit väldigt duktiga på att krympa kostnadsbasen, men i det långa loppet så är inte det särskilt ihålligt, tycker jag. Så att operatörer har vi valt bort. Det är väl lite också relaterat till mandatet vi har, att har man en allokeringsfond, så kan jag väl, känner jag att börsen går ner eller kommer att gå ner och jag är lite mer osäker, då kan jag välja att allokera om in i räntor. Jag behöver ju inte äga defensiva aktier per se, för det är väl lite där jag tänker att Telia Tele 2 har funkat väldigt bra för fonder, att man, om man är rädd för börsen, så allokerar man in i mer defensiva sektorer. Men det bettet behöver inte vi ta, utan oftast går ju de aktierna ner när börsen går ner, om än inte lika mycket. Men då kan vi välja som sagt att parkera i räntetillgångar istället.
Men Telia till exempel, det är verkligen något som du inte tror på?
Inte över tid. Alltså du kan finna lite så här strukturella drivare i både Telia och Tele2 genom tiderna. Man får en ny vd kanske som inför kostnadsprogram. Man säljer av vissa tillgångar och så där som kan driva aktien liksom under en kortare tid. Men har du ett längre perspektiv så blir det svårt med de avsaknaden av den strukturella tillväxtkomponenten, så blir det svårt att driva vinsttillväxt.
Är det något innehav sådär som ni har sålt av nu apropå det här kriget som pågår?
Ja, alltså det vi gjorde var egentligen att vi allokerade ner existerande innehav, så att vi har inte slängt ut något innehav, utan vi tycker att egentligen i alla bolag vi har så håller ändå den långsiktiga storyn. Så att det stora vi har gjort egentligen är att vi har allokerat ner aktievikten som sådan då.
Mm. Vilken är din sämsta investering eller ditt sämsta råd som du har gett då när du var på SEB? Eller något, eller kanske sämsta kanske är svårt, men något som inte var helt hundra.
Du frågar på SEB, då får jag gå tillbaka när jag var analytiker. Men det var ju en 15 år jag satt där ändå, så lite fel har man gjort. Men ja, jag kommer ihåg ett bolag som Axis, ett bolag som senare blev uppköpt då.
Ett kameraövervakningsbolag grundat av Martin Gren, bland annat.
Exakt. Mm. De är ju otroligt fint, välskött bolag, hade en fantastisk tillväxtresa. Sen var det ett, två kvartal där vi såg att nu kommer ju tillväxten sakta ner här. Liksom, vi kommer inte ha de här 20% längre, utan nu väl snarare 5 eller något. Och då sänker vi rekommendationer för aktien och den här ska man inte ha. Och så drar man på hela det där. Uh-huh. Och sen så visar det sig att så ska man inte alls göra, för att då kom ju budet. Så att ett, två dåliga kvartal och sen kom budet från Canon. Så att det visar väl någonstans att man ska inte vara allt för kortsiktig även på liksom aktieanalyssidan i sina rekommendationer, utan kanske tänka längre än ett kvartal.
Okej. Och det lärde du dig den hårda vägen. Ja. Har du något annat sånt case?
Ja, alltså, men det var ju nog mer liksom hela investerarkollektivet. Jag hade ju Telekom inom mitt coverage också där, och Tele2 kom hem var ju listat då, back in the days. Kom hem var ju lite av svenska investerarkollektivet ett bolag man inte riktigt tyckte om. För värderingen framförallt, den var ju väldigt hög. Ansågs ju som ett kabelbolag, men de strukturella trenderna ifrågasatte man i alla fall från svenska investerarkollektivet, att jag menar, kabel-tv, det är ju strukturell nedgång i den businessen. Så över tid så ska inte de här växa. Och sen gick ju tesen då att Tele2 skulle köpa Comhem. Det var mycket utländska investerare som pushade storyn att Comhem kommer bli uppköpt. Och svenskarna höll inte alls med oss. Liksom, varför skulle Tele2 köpa Comhem, betala en premie liksom på ett listat bolag för något som inte växer över tid? Den aktien kommer ju rasa om de skulle göra en sån där, men det kommer inte hända. Och sen så, vi höll väl med liksom, det verkar inte logiskt om man är, varför skulle Tele2 göra det? Men sen så började vi gräva lite där och så tänkte vi, men vänta nu, vem är det som sitter och bestämmer i Tele2? Liksom, det är Kinnevik som äger Tele2. Ja, och sen köpte de in sig en stake i Comhem också. Och då ändrades ju liksom situationen lite, och matematiken också för den delen. För då blev det ju egentligen att Kinnevik betalade en premie. Om Tele2 la ett bud på Comhem, så betalade Kinnevik indirekt en premie till sig själva. Och från ett kassaflödesperspektiv så blev det ju en jättebra affär för Kinnevik. Och det var ju då man insåg att liksom, det är klart den här affären, det är en done deal. Och så blev det. Tele2 köpte Comhem. Aktien var ju ner på dagen då. För det här tyckte man inte om. De överbetalade, tyckte svenska marknaden, för något som liksom är strukturell decline. Sen har det blivit så att de har väl rått ihop det där ganska bra. De kämpar väl lite med tillväxten i Comhem-businessen fortfarande. Men ja, någonstans, vad lärde man sig av det? Jag tror hela svenska marknaden lärde sig något av det. Att nej, men tänka lite, vem är det som sitter högst upp och liksom bestämmer och drar i tåtarna? Det kanske så spelet kommer att utveckla sig, snarare än vad som är logiskt för liksom just en spelare på marken.
Ni hade ju suttit och tänkt på det här och sen så hände det här. Var det fel tänkt utav er då egentligen?
Nej, alltså vi tänkte ju rätt och vi skrev ju analysen där att Tele2 skulle köpa Comhem.
Ja.
Sen hände det ju, tänkte ju inte att det skulle ske så fort och vi löpte ju inte hela linan ut och satte liksom köp på Comhem och en hög riktkurs. Men sen hände det ju där liksom inom loppet av ett halvår så att det gick ju väldigt fort. Så då på ett sätt då, vi fick ju rätt i analysen.
Ja.
Sen vågar man ju aldrig löpa hela linan ut.
Och detta då, när du har lämnat, du har inte lämnat, men innan så körde du ju TMT och nu så har du ju mycket bredare mandat. Hur tänker du kring det?
Ja, alltså någonstans så TMT är ju ganska brett i sig också. De flesta bolag vill ju ha någon form av liksom tech är ganska brett och alla bolag vill ha någon form av tech-aspekt i sig, om inte annat för värderingen i tid och otid.
Och om inte annat under de här 15 åren kan man säga också.
Ja, precis. Så att jag har ju, alltså jag, under mina 15 år på SCB så har jag ju täckt en väldigt massa bolag och även om vi inte haft täckning så har man varit inne och tittat på väldigt många sektorer. Hexagon är ju mångt och mycket techbolag. Så att jag har sett på väldigt mycket olika affärsmodeller och analyserat bolag inifrån och ut.
Ja.
Att, och det är lite det jag gör idag också, fast jag behöver bredda mig i vissa områden. Sen jobbat på en bank i herrans massa år så lär man sig hur den affärsmodellen fungerar också. Så att jag tycker ändå att jag har ett ganska bra grepp. Men det finns, det är klart, det är vissa delar man behöver fylla på kunskapsbasen. Men det är ju samtidigt det som gör jobbet väldigt stimulerande.
Om jag får fråga den här frågan. Om du kommer tillbaka här om ett år.
Ja.
Vad tror du att vi pratar om då?
Jag hoppas innerligt att vi har lämnat det här kriget bakom oss. Jag hoppas också att om, som sagt, det här kriget blir kortvarigt, i alla fall inte långvarigt, så kommer vi också ha sett en större diskrepans mellan olika bolag. Det kommer verkligen visa sig vilka som har klarat sig bättre i termer av vilka som har den här pricing power vi pratar om och vilka som kommer drabbas mer. Och jag tror komponentbristen kommer ju bara förvärras i världen. Så att oavsett liksom krigets längd så kommer vi se att många bolag i den här komponentbristen vi har pratat om ett tag nu så kommer den kommer hålla i sig under hela det här året, är jag rädd för.
Jag säger tack till dig Johanna Ahlqvist som är fondförvaltare på Clients Mixfond. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden Magasin.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein. Mer information och mer analyser finns på affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!